Tack Jesus. Herre, vi tillber dig, vi prisar dig, vi tackar dig för den du är. Ska vi göra det? Var med mig och tillbe honom en liten stund till. Herre, vi tackar dig för att vi får fira att du kom till oss. Tackar dig för din nåd, för din trofasthet, att du kom till oss, att du kommer oss till mötes. Herre, du är den högste. Vi tackar dig för den du är i våra liv. Vi tackar dig för din närvaro, Herre, och vi vill ge den här julen till dig, Herre. Vi ber att den skulle få verkligen handla om dig. Herre, kom och fyll de här dagarna med din närvaro. Kom och fyll de här dagarna med din frid. Och kom och fyll oss, Herre, med den du är. Vi längtar efter mer av dig. Vi behöver mer av dig idag, Jesus. Tack att vi får vara inför dig. Du är den högste. Du är den enda, Herre. Du är den enda för oss. Tack, Jesus. Amen. God jul. Och härligt att se er allihopa. Har ni det bra? Jag kände i morse när jag gick upp för att förbereda. Jag brukar gå upp på söndagmorgonen och förbereda mig lite. Jag kände bara så gött att få starta julen med att få fira gudstjänst tillsammans. Visst är det härligt? Och så öppnade jag mina anteckningar som jag hade gjort några dagar innan och tittade igenom vad var jag skulle säga nu igen. Och så kände jag, yes, det här blir bra, kände jag. Inte för att det är så där liksom en fantastisk predikan kanske, men jag kände att men jag tror Jesus vill verkligen göra någonting idag. Så kände jag. Och det är spännande. Ja, känner ni att ni har hunnit få lite julfrid? Någorlunda. Jag har min familj här på besök och igår kväll kröp vi upp i soffan och kollade på Carolas julkonsert. Var det någon av er som såg den igår? Om inte annat kan jag rekommendera den. Och när vi satt där och tittade på den så kände jag, ja, men nu börjar det likna något. Riktigt bra. Den här predikan har jag gett titeln Kärt barn har många namn. Så brukar man ju säga ibland. Och vi ska läsa en av julens mest centrala texter, en av mina favorittexter när det kommer till jul, som handlar om ett barn som vi håller kärt och som har ganska många namn. Därav rubriken. Och det är från Jesaja kapitel 9. Där det står så här: men det ska inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. Förr i tiden lät han Sebulons och Naftalis land vara föraktat. Men i kommande dagar ska han ge ära åt trakten längs havsvägen, landet på andra sidan Jordan, hednafolkens Galileen. Det folk som vandrar i mörket ska se ett stort ljus. Över dem som bor i dödsskuggans land ska ljuset stråla fram. Du förökade folk som du inte gett stor glädje. De ska glädjas inför dig som man gläds under skördetiden, som man jublar när man delar byte. För du ska bryta deras bördors ok, deras skuldrors käpp och deras plågares stav som på Midjans tid. Ja, varje stövel buren i stridslarm och varje mantel vältrad i blod ska brännas upp och förtäras av eld. För ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömmet och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig far, fridsfurste. Så ska herradömmet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans rike. Det ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Herren Sebaots lidelse ska göra detta. Och upplägget för den här predikan är egentligen ganska enkelt. Vi kommer utgå från den här texten egentligen hela tiden och titta lite på vad som står där egentligen. Och sen ska vi avsluta med att helt enkelt praktisera det som står. Så det är en ganska enkel ordning. Tror ni vi kan jobba utifrån det? Bra. Den här predikan är skriven ungefär 700 år innan Jesus föds av profeten Jesaja. Jesaja var profet i Judariket, det sydliga riket när Israel delades i två riken, ungefär 700 år innan före Kristus. En ganska orolig tid där judariket hotas av flera olika stormakter runt omkring dem, bland framförallt Assyriens rike och även Babyloniens rike. Det är en ganska skakig, orolig tid, och man försöker lösa det här med olika politiska kompromisser för att navigera i det här landskapet. Och det hela slutar med att judariket blir ett slags lydrike under Assyriens rike, där man liksom ger Assyriens kung nycklarna till staden och säger vi underordnar oss dig om du inte skadar oss, i princip. Och det leder till att judariket influeras av Assyriens kultur och deras religion, och man slutar följa Gud och börjar följa deras gudar istället. Och på många sätt tycker jag en tid som vi nog kan känna igen lite grann vi skulle kunna beskriva våran tid också. Det kan finnas oro för framtiden. Man vet inte riktigt hur det ska gå. Det finns många saker att vara orolig inför kanske. Mycket politiskt spel och olika saker som händer. Mycket fokus på det politiska. Och en kultur, ett samhälle som på många sätt kan kännas bortvänd från Gud. Så jag tycker helt klart det finns beröringspunkter. Och Jesaja bok är fylld av varningar och förmaningar till folket. Att de måste omvända sig, att de måste börja följa Gud igen. Att de ska lita på Gud och inte på politisk list och mänsklig visdom. Och om de inte gör det så varnar Jesaja att det kommer sluta illa. Att det här riket kommer inte hålla om vi inte litar på Gud. Och det är precis vad som händer sen längre fram när Israels folk deporteras till Babyloniens rike i fångenskap. Det är lite bakgrunden, men mitt ibland de här olika varningarna så är också Jesaja bok fylld av ett antal profetier, framtidsvisioner om någonting som ska komma. Om en ny tid, en nytt rike, en upprättelse och en frälsare som ska komma och stifta fred och komma med frihet åt folket. Det finns ett antal sådana i Jesaja bok, och det här är en av dem. Och den börjar ju med ett helt fantastiskt löfte om en ny tid där allt ska förändras. Det talas om att mörker ska vändas i ljus, att ångest och sorg ska bytas i glädje. Ångest och fruktan, depression ska få böja knä för ett stort ljus som ska bryta fram över folket. Det folk som tidigare vandrat i mörker, levt i mörker, ska se ett stort ljus. Och det här är ju helt i linje med det Jesus säger i Johannes 8 om sig själv. Jesus talade till dem och sa: jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Vi talade om julfrid tidigare i början av mötet. Och det här med frid är ju verkligen någonting som behövs mer än någonsin idag. Så många människor som verkligen kämpar med ångest och depression och psykisk ohälsa i vårt land idag. Jag har inga siffror så, men jag har läst någonstans att det är mer än någonsin. Och Jesus kom för att ge oss frid. Och det är faktiskt så att Jesus, han kan ge frid. Oavsett hur djupt mörker som en människa kan vara i, hur svår ångest vi kan brottas med, så finns det ingen natt som är så mörk att han som skapade solen inte kan lysa upp den. Det är så. Profetian fortsätter tala om ett folk som saknat glädje, som ska glädja sig som man gläds under skörden. Och det här med skörd är ju någonting som vi tror tappat bort lite grann. Har vi några bönder här inne? Vi är inte så många bönder här på kusten. Mer fiskare. Vi gillar fiskeliknelserna. Det här med liksom när det handlar om sådd och skörd, det får några andra sköta. Vi går ju bara till mataffären och handlar mat när vi behöver det idag. Men på den här tiden så var ju skörden någonting livsviktigt. Man var ju helt beroende varje år för att överleva av att det blev en bra skörd. Och varje år när skörden kom och den var god, så var det en djup suck av lättnad och stor glädje. Kanske hade man oroat sig i månader. Hur kommer det bli i år? Får vi någon skörd? Kommer vi klara vintern? Och så när skörden kommer och man säger ja, vi har skörd i år igen. Vi kommer klara vintern ett år till. Så var det jubel i stugorna. Det var en glädje som var på liv och död. Den typen av glädje ska det här folket som inte haft någon glädje få uppleva. Och denna glädje kommer av att folkets bördor och ok ska brytas. Ett ok, det är ju sån här som ligger över axlarna, och det är en symbol, tror jag, för fångenskap och slaveri, där man tvingas bära saker på axlarna så. Ett slaveri som ska brytas, en fångenskap som ska upphöra och ett folk som kommer ut i frihet. Midjans tid står det någonting om. Och det syftar på domarboken kapitel 6-8, när Gud befriar Israel från förtrycket av det midjanitiska folket. Det är berättelsen om Gideon, som en del av oss kanske känner till. När Gud använder Gideon till att befria folket från ett väldigt svårt förtryck. Och det texten säger är att på samma sätt som Gud befriade er genom Gideon, på samma sätt ska han befria er igen. Men den här gången så ska oket brytas en gång för alla. Den här gången ska friden bestå. Förtryckarens stav ska brytas sönder. Och stöveln som är buren under stridslarm och den blodiga manteln ska eldas upp i eld. Detta är ju symboler för krig. En stövel man bär under stridslarm och en blodig mantel. Kriget ska upphöra, det ska bli fred. Det är ganska goda löften. Så kommer vi till själva klimax i texten. I den här profetian. Den som ska åstadkomma detta. Den som ska föra förtryckaren på flykt. Den som ska liksom bryta den här förbannelsen och fångenskapen och stifta fred. Ett barn. Klimax blir ganska snabbt ett antiklimax. Jag tror att när de första som läste den här texten, när de fick det här som Jesaja skrivit eller hörde honom tala, så såg de nog framför sig hur Gud skulle resa upp en mäktig general som skulle leda dem ut i sederik strid mot deras motståndare. Sannolikt tänkte de på Assyrien och Babylons folk som den här texten handlar om. Och nu ska Gud sända en ny general som Gideon som ska gå före oss i striden ut. Och så säger Jesaja, för ett barn blir oss fött. En son blir oss given. Jaha. Och på något sätt så är det typiskt Gud, tänker jag. Han, gång på gång så verkar han älska och använda det som är enkelt och i mänskliga ögon dåraktigt. Han väljer att födas genom en enkel tonårsflicka som ingen har talat om, som bor i en liten by som någon knappt vet vart den ligger. Han utväljer ett antal unga tonårspojkar utan utbildning att bli de första apostlarna i den första kyrkan. Och han vinner den största, viktigaste segern i något som på ytan verkade vara ett stort nederlag och fiasko när Jesus dör på korset. Det är på något sätt så han jobbar. Och så även här. Ett barn ska bli oss född. Och jag tror att det är en viktig poäng som julen har, att om vi vill följa Gud och om vi vill känna igen vad Gud gör ibland oss, så kan vi inte bara lita till det mänskliga förståndet och logiken. Utan vi behöver ha andliga ögon för att kunna se vad Gud gör. För han verkar på ett annat sätt. Paulus beskriver det så här i första Korinthierbrevet kapitel 1. Ordet om korset är en dårskap för dem som går förlorade. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Det står ju skrivet, jag ska göra slut på de visas visdom och förkasta de förståndigas förstånd. Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens debattörer? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap när världen inte genom sin visdom lärde känna Gud i hans vishet? Beslöt Gud då att genom den dårskap vi förkunnar frälsa dem som tror. Och poängen är inte att Gud är anti-intellektuell. Absolut inte. Gud är visheten själv. Men ofta så verkar Gud inte liksom i linje med det som verkar smart och taktiskt mänskligt. Han följer inte de mänskliga vägarna. Och det är också en av anledningarna att Jesus blir förkastad och korsfäst. Han passar ju inte in i den mall som fanns för hur Messias skulle vara när han kom. För det var ju så att trots att Jesaja profeterade om barnet som skulle födas. Och längre fram så profeterar han väldigt tydligt om korsfästelsen. Om hur Messias ska lida och dö. Och när vi läser det efterhand tycker vi att det är så självklart att det är Jesus det handlar om. Men trots att man hade de här texterna, så när Jesus kom, judarna på Jesu tid hade fortfarande en förväntan om att när Messias kommer så kommer det vara en mäktig general som ska befria oss. Och man tänkte nog då att det är romarriket och romarnas förtryck som han ska befria oss ifrån. Den förväntan levde kvar och Jesus passar inte in i den mallen överhuvudtaget. Ändå är det så att det är på Jesu kors som den här profetian får sin uppfyllelse. Vi firar ju jul för att ett barn föds. Men vi skulle inte fira jul om det inte vore för påsken. Därför att poängen är ju vad det blir av detta barn. Och vad som händer på påsken. Och när Jesus dör på korset för dig och mig, för våra synder, så besegras ondskans makt en gång för alla. Där bryts oket över våra liv. Och vi blir fria. Nya testamentet talar om korset som att vi blir fria från syndens slaveri. Precis som den här texten talar om ett slaveri som tar slut. Så jag tror vi med gott samvete kan konstatera att jo, men det här handlar nog om Jesus. Den här texten. Och vad han vill göra i våra liv. Det här barnet är föds och det ska ha ett antal namn. Skriver Jesaja. Under, rådgivare, mäktig Gud, evig far och fridsfurste. Det är lite speciella namn. Vi gillar ju att ge våra barn bibliska namn, men jag har aldrig träffat något barn i kyrkan som heter evig far. Eller rådgivare, jag har inte heller träffat någon som heter. Det är inte för sent än, men det är lite märkliga namn rent av. Mäktig Gud ska vi nog också hålla oss borta ifrån, tror jag, i namnsamlingen. Idag när vi ger namn tänker vi mycket på att det ska låta fint. Ofta. Vi funderar lite fram och tillbaka. Ja, men det ska vara något som är lite unikt och speciellt. Inte för vanligt, men inte för konstigt heller. Så ska det klinga bra. Gärna biblisk anknytning om det går. Och så gärna internationellt gångbart om barnet i framtiden vill bo utomlands. Så att det inte blir för konstigt. Det är lite så vi tänker när vi gör våra barn namn idag. Bibels tid så var namnet något helt annat. Där har namnet en mycket djupare innebörd. Där namnet såg som att det sa någonting om vem den här personen är. Namnets betydelse säger något om vem den här personen är. Vilka egenskaper personen har. Vilken karaktär den här personen har. Man lägger väldigt stor vikt vid namn i Bibeln. Och när ett barn gav sitt namn så var det nästan som en slags profetisk proklamation föräldrarna gjorde över det här barnet och vem den här personen ska bli och vara. Det är också därför Gud ibland byter namn på vissa personer i Bibeln. När Abraham blir Abraham eller Jakob blir Israel. Så ska det vara. Det är för att Gud gör någonting i deras liv. Han gör något helt nytt. Och genom att byta namn så proklamerar han vilka de från den här dagen ska vara. Vad någon heter spelar roll i Bibeln. Och ett namn är mycket mer än bara en titel. Det är vem personen är. Vilken karaktär och egenskaper en person har. Och det tror jag är viktigt att ha med oss när vi läser att det här barnet ska heta de här sakerna. Det är inte bara ett tilltalsnamn, utan det är en representation av vem han är, vad hans karaktär och personlighet är. Och julen handlar ju om att Gud kommer människan till mötes i Jesus och att du och jag får ta emot honom. Den här gåvan som Jesus är i form av det här barnet. Vi får ta emot honom och jag tror att vi behöver ta emot honom som den han verkligen är. Och jag har känt inför idag att jag tror att Jesus han vill uppenbara sig för oss som den han verkligen är. Och som de här olika sakerna som vi läser i texten att han är. Jesus är under. Han är mirakelgöraren. av den största av dem alla. Det ser vi gång på gång när vi läser evangelierna, hur Jesus botar de sjuka. Han väcker upp de döda, han ger dem blinda syn. De lama går. Och det händer faktiskt idag också. Och vi har sett det många gånger här i vår kyrka. Bara senaste månaderna så har vi sett flera helanden. Häftiga helanden. Jag älskar när Jesus ger under. Människor som blir helade från synfel. Jag vet en som inte behöver ens ha glasögon längre. Och knän som blir hela. Och Jesus gör under. Och behöver du ett under i din kropp den här julen? Den här förmiddagen? Så tror jag att Jesus är här för att vara under ibland oss. Jesus är rådgivare. Han är visheten själv. Han är den bästa rådgivaren. Han som vet allt. Och han är intresserad av varje del av ditt och mitt liv. Visst är det fantastiskt? Och han både vill och kan ge oss råd och leda oss rätt. Så om du finns i en situation där du inte vet hur du ska göra, vilken väg du ska gå, kom till Jesus. Han vill vara din rådgivare. Det är märkligt, men ibland, fast att jag själv, jag är liksom pastor och jag har varit troende i ganska många år vid det här laget, men ändå ibland så kommer jag på mig själv att jag funderar på olika saker, hur ska jag göra med det här? Och så efter ett tag så kanske Sara säger, men har du frågat Gud? Ja, just det. Att jag inte tänkte på det. Man kan ju fråga honom också. Så där är vi ju. Men Jesus vill vara vår rådgivare. Och han är mäktig Gud. Han är skapare av himmel och jord. Han är den högste, han är helig, han är värd all vår tillbedjan. Och han är den som gör det omöjliga möjligt. Han öppnar dörrar som ingen människa kan stänga. Och om du finns idag som har en omöjlig situation på något sätt, där du verkligen behöver ett ingripande från Gud, så tror jag att Jesus vill presentera sig själv som mäktig Gud. Kanske handlar det om en relation som behöver upprättelse. Kanske handlar det om en ekonomisk situation eller en arbetssituation. Vi får bjuda in Jesus i varje del av våra liv. Jesus är evig far. Han är ju sonen, men han är evig far också. Och han älskar sina barn så högt. Så högt, med evig, gränslös kärlek. Han är vår trygghet, vår fasta punkt. Den vi alltid kan komma till. Hur långt bort från honom vi än sprungit så kan vi alltid springa in i hans armar. Han är så god. Vi kan aldrig överdriva hans godhet, hans kärlek. Och kanske finns det som behöver just dig idag. Att än en gång få springa in i faderns armar. Det vill han också vara för oss idag. Och till sist så är Jesus fridsfursten. Fursten av frid. Prince of Peace på engelska. Det är ju fridsprinsen. Låter inte lika häftigt. Men fridsfursten. Han är den som talar till stormen att vara stilla och vågorna lägger sig i våra liv. Han är det. Han är den som ångest, fruktan och oro böjer sina knän inför. För han talar frid över oss. Jag tror det är fler som brottas med mardrömmar än bara Klara som vittnade om vad Jesus gjort i hennes liv. Han vill tala frid över dig idag. Kanske finns det som brottas med fruktan och oro på något sätt. Jesus vill proklamera sin frid över oss. Och jag tror att de här orden som vi läser någon gång runt jul om barnet som blir oss fött. Vi hoppar över en del för det är lite konstiga ord, men det är någonting om ett barn som föds i alla fall. Jag tror att det behöver bli på riktigt för oss. Och att det får gå från liksom fina ord, vackra ord till att vi verkligen söker honom för den han är. Att vi låter honom vara de här sakerna i våra liv. Att om vi behöver ett mirakel i vår kropp, att vi söker honom som är under. Att vi räknar med honom. Att om vi behöver råd, om vi behöver vägledning, att vi vänder oss till honom. Han som är rådgivare. att om vi behöver frid, att vi kommer till honom. Jag tror det. Jag tror att han vill uppenbara sig för oss på de här sätten idag. Jag predikade första söndagen det här året, det är ju ett tag sedan nu, men då predikade jag om att det finns mer. Och jag la fram det som en titel för det här året, att Gud inbjuder oss att söka honom djupare. Att det finns mer att utforska i Jesus. Och jag tror att det gäller nu också. Och det kommer gälla nästa år med. Det finns mer. Och jag tror att Gud vill locka oss in att upptäcka mer av vem han är. Att upptäcka alla sidor av hans karaktär och personlighet. Att lära känna honom som vår rådgivare, som vår närmaste, mest förtroliga vän. Att lära känna honom som källan till vår frid, källan till vår trygghet. Och vilken sida av hans karaktär behöver du öppna dig för och lära känna idag? Och vilken av de här olika sakerna behöver du att Jesus är för dig idag? Tack Jesus. Ska vi be tillsammans? Herre, tack att det är på riktigt. Tack att du vill vara alla de här sakerna i våra liv. Tack att vi får öppna våra hjärtan för dig den här julen. På ett påtagligt och konkret sätt och säga Jesus, kom. Kom in i mitt liv. Jag behöver dig. Jag behöver dig på de här områdena. Herre, vi ber för vår stad. Att människor skulle få se dig den här julen. Men jag ber för var och en här inne, Herre. Kom och uppenbara dig bland oss. Vi kommer göra så att vi öppnar upp för förbön här alldeles strax. Kommer sjunga lovsång och ha en stund av förbön. Och jag skulle verkligen vilja uppmuntra dig att söka honom. Att söka honom som den han verkligen är. Att våga vara lite, ja men lite vetgirig är ordet jag får till mig. Nej, men att vilja komma närmare honom. Och jag vet inte vilken av de här Jesu namn som slår an någonting i dig idag, vad du behöver. Men han vill möta med dig. Och när jag bad i morse så upplevde jag så här att jag tror att det finns någon eller några här som Jesus vill uppmuntra dig att våga hoppas på honom igen, att våga räkna med honom igen. Det är inte att du har tappat tron på något sätt, men du har slutat räkna med honom. Du har slutat räkna med hans ingripande i livets olika situationer och litar mer till din egen förmåga. Men jag tror att Jesus vill påminna dig om att du kan räkna med honom. Vill att du ska börja räkna med honom på nytt. Och jag tror att Gud vill bota sjuka idag. Vi upplevde speciellt när vi bad innan om att Gud vill bota magproblem. Kanske matsmältningsproblem speciellt, men magproblem överlag. Jag upplever att det finns någon som har problem med matsmältningen, och nu när julen närmar sig och man vill kunna äta allt det goda, så känner man lite där, hur ska det bli? Men jag tror att Gud vill göra någonting i din mage. Och vi tror att Gud verkligen vill bli fria från ångest och fruktan den här förmiddagen, om du brottas med det. Så vi gör så. Vi sjunger lovsång. Vi kommer att ha förebedjare där bak. Och här framme på den sidan. Så var frimodig. Ta chansen att få ett möte med Jesus den här julen. Tänk vilken start på julfirandet. Att verkligen få möta honom. Att det som plågar oss i våra liv får brytas och rinna av. Och finns du här som ännu inte har sagt ditt ja till Jesus, så har du möjlighet den här förmiddagen. Tänk vilken jul att få säga ja till Jesus. Jesus, kom in i mitt liv. Då är du också varmt välkommen att söka dig dit bak till våra förebedjare, så ber de med dig och hjälper dig vidare. Amen.